Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Isak Jansson.
Hej!
Årets komiker, vilket år?
2020.
2020. Ja. Då blev du årets manliga komiker på Svenska stand-up-galan. Du är alltså stupkomiker. Du har gjort succé med podden Rollspelsklubben.
Där du har varit med.
Jag har varit med där också.
Som Simon, nej vad heter Jonas Olsson.
Jonas Olsson,
den enarmade landmördaren. Som älskar rovor.
Mm. Jo, men det blev en modern klassiker. Ja, men det är faktiskt folk som kommer fram till mig lite då och då och vill prata om Jonas Olsson i Rollspelsklubben.
Jag har hört andra som har sagt också att de har fått skriva autografer som sin karaktär.
Mm.
Att de vill ha sådär Monica Plöjer.
Ja, nej, men av alla grejerna jag har gjort så är det ändå en förvånande stor del som kommer fram och vill prata Rollspelsklubben.
Mm.
Det kan jag gissa att det är en stor del av dina av folk som kommer fram till dig också.
Jo, så är det ju.
Mm. Jag tror
att å andra sidan så, det är väl det som är lite konstigt med Rollspelsklubben, eftersom att jag är spelledare.
Mm.
Så jag är ju egentligen bara, jag är kuliss på många sätt och vis.
Du är gud också.
Jag är gud också, men väldigt mycket också bara att jag bara skapar förutsättningar för att ni ska vara roliga. Så att min uppgift är inte, jag vet inte, jag kan tänka mig som lyssnare så kanske man, så fokuserar man ju mer på vad som spelar.
Mm. Kanske som att vara producent.
Mm.
Jag var artisterna för skina.
Just det.
Det är inte som, är det många som ville komma fram och prata om att du var årets komiker 2020?
Om det är många som vill prata om det. Inte längre. Det har väl tappat lite sin... Det var ju tråkigt på många sätt och vis. Det där. Eller jag var ju väldigt glad att jag vann det priset. Det är ju en sån här dröm jag haft. Men sen när jag väl vann det så var det verkligen väldigt konstigt. Jag hade ju precis fått barn och var mitt i pandemin.
Mm.
Jag hade liksom ingenting inplanerat.
Men.
Och jag hade bokat av allting för att jag skulle vara föräldraledig och sådär. Och så vinner jag det och så känns det lite sådär... Det var ett jävla antiklimax faktiskt. Och så var det var ingen gala. Vi satt på AMK Studios.
Mm.
Tog emot priset. Jag kom dit sent. Jag fattade inte att det var jag som hade vunnit.
Nej.
Jag minns att jag satt hem och tittade på den här streamen.
Mm.
Och så såg jag att Carl Stanley var i studion.
Mm.
Jag tror han var nominerad och så var det Jonathan Unge. Och så hade Jonathan vunnit året innan. Så att jag var ganska säker på att Jonathan inte skulle vinna 2 år i rad.
Mm.
Och sen jag såg att Carl var i studion så tänkte jag, fuck it. Jag har inte vunnit. Det är Carl är där.
Mm.
Så man har inte bett Carl komma om man inte så.
Det hade de.
Men han var ju där också för att han vann pris för årets föreställning.
Ah, ja.
Så att det var ju därför han var där. Och jag satt hemma i soffan så där. Så hade de någon sån här Fritte som satt där och liksom lite fiskade efter så här att ja, vi väntar fortfarande på en person så där. Och så satt jag hemma i sån puckad misstro.
Ja.
Och liksom, nej, det är fortfarande inte jag. Och sen till slut var min fru som bara, jag tror faktiskt att det är du.
Mm-hmm.
Så fick jag åka in. Och så, ja, men det var konstigt. Det var, Jag har ju...
Så du satt i studion när du fick reda på att det var du?
Nej, jag satt hemma och tittade på livestreamen.
Mm. Jaha.
Ja, för så... det var en livestream, det var ingen gala eller någonting.
Men du åkte inte in till AMK-studion?
Nej, alltså det var lite missförstånd också. Så här, för att, jag hade fått infon om att befinna mig i närheten. Vilket jag, man kan ju såklart tolka hur man vill. Det kan ju också vara, alltså Gubbängen är väl också närheten.
Okej, okay, så du, alltså när du menar komma in så var det bara att du kom in i chatten eller du kom in i livestreamen liksom. Jag åkte inte dit.
Men jag vill ju inte åka dit, komma, sitta i en soffa och sen få reda på att jag inte har vunnit. Nej, och bara åka hem. Eller det är en sak om det är en gala, om man inte vinner så är det ändå så här trevligt att vara där. Men att bara sitta i en studio och sen så åka hem var inte...
Så du fick vara med över länk hemifrån?
Nej. Jag åkte in sen till studion.
Du gjorde det? Okay.
Ja, jag tror jag hoppade in i någon taxi och skyndade dit och så kom in. Och... Jag får inte sa det också där och då att så här, på skämt att, så här, men att det här måste ju vara sämsta året att vinna på.
Men då, du, när du satt i taxin, visste du att du hade vunnit?
Ja, då fattade jag att jag hade vunnit.
Okay,
så då var det nog... ja, då var det ganska klart. Men sen så jag minns att jag sa det i livesändningen också, att så här, fan, det här var sämst året att vinna på. Och så var det liksom ingen som riktigt skrattade så.
Nej, det låter inte som en skämt, det låter som en allvarlig, bitter iakttagelse. Ja.
Men sen har ju det blivit en stand-up-rutin om att, så här, att det är lite som att bli månadens skidåkare i juni. Sådär, att det är verkligen så här, att vinna årets manliga komiker mitt i pandemin. För vissa så, här, så har jag fått det förklarat för mig att alltså, priset är ju baserat på det man gjort innan egentligen. Så. Men det blir ändå lite sådär ödets ironi på något vis. Men sen, jag vet inte, någonstans får man ju bara så att vara glad att man har vunnit.
Ja, och, ja, ja.
Det är ju jätte, det är ju största som hänt mig i min karriär, skulle jag nog säga. Och så att, ja, men jag är oerhört stolt sådär. Men ja, du vet, man hade ju på ett sätt velat, du vet, haft någon stor turné på gång. Vunnit priset och bara, du vet, klistrat på det på affischen.
Stått på en stor scen och tagit emot det. Ja, men då hade du förmodligen känt så här, det här är vad jag alltid har drömt om. Varför känner jag ingenting? Varför känner jag bara tomhet?
Just det.
Så tror jag du hade känt då.
Ja. Jag hade aldrig varit nöjd.
Jag tyckte det var roligt, Ahmed Behrad. Han hade ett skämt när han hade blivit nominerad till årets komiker men inte vunnit. Och så gick han upp på scen och pratade om det och sa så här att, ja, men folk kom fram till mig och sa så här, men det var väl kul att vara nominerad i alla fall. Då sa han att det är som att säga till en kvinna som just fått missfall, men det var väl kul att vara gravid i alla fall.
Ja. Ja, så. Ja, men så det var det. Men det var 2020.
Ja, det var...
Och så var jag var ju årets manliga väldigt länge faktiskt.
Årets manliga.
Ja, tog rekord faktiskt.
Ja, för att det inte var någon gala under pandemin.
Exakt.
Ja, det är som nu, jag är fortfarande regerande svensk mästare i Pac-Man. För det har inte varit någon... det var ingen förra året.
Just det.
Så jag ska bara... Tysta ner henne här nu så att de inte har någon ny Pac-Man så får jag vara regerande länge.
Just det. Ja, det är så nu, ska...
Det är så en slipsten ska dras, eller vad var du på väg att säga?
Yes, det var exakt det jag tänkte säga.
Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta. Välj drycken! Och här kommer alternativen. Fanta Zero Apelsin. Kaffe, te, Malibu, Passoa, konjak, vodka, whisky, martini. Rom. Likör.
Varför lät du så skeptisk på rommen där?
För att jag tyckte att jag hade skrivit pom. Och det är äpple på franska, om det stavas lite annorlunda.
Det är väldigt pretentiöst att skriva...
Vi har
äppeljuice.
Ja. och så har vi häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsare och nejsare, vatten.
Jag vill ha kaffe.
Du vill ha kaffe? Det finns bara pulverkaffe utan mjölk.
Det blir jättebra.
Du vill fortfarande ha det.
Är det varmt eller?
Ja.
Ja. Inte
du
bara...
kan få det kallt.
Nej, jag vill ha det varmt. Men du vill kolla vad som ingår i den här beställningen.
Jag ville bara bädda för besvikelsen.
Känns det inte lite som med hela det här inslaget att man gärna vill vara den som tar det spexigaste på menyn?
Jo.
Man känner en viss press.
Ja, men det är redan någon som har tagit häxblandningen. Och vad sa du?
Vem var det som tog den?
Kan vara att Josefin Ginder som tog den första gången. Mm. Men jag tror att det är mer, alltså att respekten man får är minimal och smaken man får i munnen är äcklig.
Är katastrofal.
Ja. Bättre formulerat. Men jag tar Fanta Zero.
Mm.
Jag heter Simon Gärdenfors och jag bor i en stad.
Och jag heter Atom Magnusson och jag bor på landet. Vi ska ut med vår nya standardföreställning Stad och land. Hur känns det, Simon Gärdenfors?
Jag är otroligt taggad.
Härligt. Vilka städer kommer vi till, undrar du kanske? Undrar du det?
Ja, jag har ingen aning.
Men vi åker ut den 23 mars, börjar turnén. Borlänge, Jönköping, Helsingborg, Kristianstad, Skövde, Örebro, Lund, Kalmar, Växjö, Linköping, Uppsala, Eskilstuna, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sundsvall, Östersund, Borås och Varberg av alla jävla ställen. Hjärtligt välkomna till Stad och land, en stand-up show om kontrasterna mellan storstad och landsbygd med Anton Magnusson och Simon Gärdenfors, A Love Supreme production. Så kom och kolla för oss, för vår skull.
Biljetter finns på specialisterna.se.
Ja.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Nu ökar vi tempot lite. Nu
ökar vi tempot på podden.
Sist jag var med så pratade jag om Kvick, en humorshow, minns jag. Och jag vill minnas att den blev lång, avsnittet, för att jag kom in i det.
Du kom in i groovet?
Nej, jag är Kvick.
Du berättade om Kvick-fenomenet.
För mig att jag var så liksom upptagen i allt med Kvick att jag äntligen fick jag liksom prata om det.
Mm.
Så det bara rann ur mig.
Och nu ska du få göra samma sak fast med din nya föreställning Dala-apan.
Ja, just det.
Du har en ny show på gång.
Mm.
När har den premiär?
3 mars har jag premiär i Stockholm. Och sen så spelar jag på vi kör en liten kortare sväng till våren med stopp i Gävle, Falun, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping.
Mm.
Och sen sa jag alla orter. Ja, det gjorde jag nog. Och sen får vi se till hösten då, så fortsätter jag.
Mm.
Men det känns jättekul. Det är lite som Kvick på så sätt att det är mer utav en, alltså det är mer liksom ett arbete runt kring som är liksom föreställningen.
Arbete runt kring showen?
Ja, precis. Alltså själva forskandet i ämnet är det som är föreställningen.
Mm, det är infotainment.
Ja, men det är det verkligen. Det är...
Och jag är väldigt nyfiken på, alltså jag har inte hunnit mig sätta mig in i riktigt vad det handlar om. Jag fattar att det är en apa som fanns i Dalarna en gång i tiden, eller vad handlar det om?
Ja, men det är liksom, jag är från en liten by som heter Enviken som ligger utanför Falun.
Enviken?
Ja. Mm. Jag är ju hälften dalmas, hälften stockholmare. Därför jag har inget dalmål egentligen.
Okej. Alltså det är en av dina föräldrar är stockholmare?
Ja, precis. Jag är född i Stockholm, men uppväxt i Dalarna.
Men
jag kommer på att jag måste liksom förklara det här varje gång, för att jag tror att det är så förvirrande. Jag sett också, jag har lagt upp några klipp där jag pratar om Dalarna, så är det liksom folk bara, låter inte som en dalmas. Så kommer sådana lite sura kommentarer.
Jag vet inte om du har en liten touch av dalmål i din dialekt, men...
Ja, men det finns där, och så den växer ju också och tar ju mer plats också om jag är i Dalarna till exempel.
Mm, så är det med min skånska också.
Mm.
Fast för er så låter den ju full-blown skånska, men den blir grövre när jag är i Skåne.
Men hur mycket grövre kan den bli?
Hur mycket grövre kan en skånska bli?
Ja.
Ja, men man kan ju snacka den här redigt. Nej, jag vet inte, men... jag menar, hur, så grov kan den bli?
Det låter som han i, vet du, den enfaldiga mördaren.
Jag kan bli enfaldig, men... är princip.
Ja, men jag har ju dalmål där någonstans där. Men, så jag är ju från en liten by och den ligger utanför, utanför Falun.
Enviken.
Och, Enviken. Och där så fick jag höra en skröna då om en apa som rymde från en cirkus.
Mm.
Och storyn var den att den här apan rymde från cirkusen och liksom härjade på byn.
Vilket år sades det att det här var?
Det här var innan 1950.
Mm.
Så. Och när apan härjade omkring på byn och man fick aldrig tag på den här apan, så till slut så pratade man då med jaktlaget. Och så sa man så här, ni får i uppdrag att leta reda på den här apan och skjuta den.
Find him and kill him.
Ja, och då gav de sig ut och spårade apan. Och då är det en kompis då till min bror.
Vad var det för sorts apa?
Ja, det finns lite, det är lite oklart.
Mm.
Det är en liten del av mysteriet också, vad det var för slags apa. Men storyn är i alla fall att en av jägarna då hittade apan ut i skogen, sköt den och sen grävde ner kroppen ut i skogen.
Och det var en kompis till...
Ja, precis. Så att det geväret har min brors kompis fått ärva.
Mm.
Så han äger geväret som man sköt apan med. Som han har liksom hemma. Det är ett fint gammalt sånt hagelgevär. Liksom, så,
hagelbrakare. Det är ett roligt ord.
vad heter sån här? Vad heter det? Blunderbust? Eller vad heter det sån?
Ett sånt trattgevär.
Ja, precis. Sen man ser dem.
Ja, jag vet inte vad det heter egentligen, men...
Nej.
Musköt. Muskedunder.
Det här var i alla fall ett hagelgevär.
Ja, okej.
Okay.
En riktig hagelbrakare.
Ja, precis. Och så... Och så det här bara en skröna som jag fick höra 2020 när jag var på besök i byn.
Då fick du höra den om apan för första gången?
Ja, jag hade aldrig hört talas om den här berättelsen.
Vem var det som berättade för dig?
Det var min bror som berättade. Uh-huh. Och så var det bara så att jag vet inte, det var ju pandemin, jag hade inte mycket att göra.
Men.
Föräldraledig. Så jag gick liksom och bara gick och tänkte på den här historien väldigt, väldigt mycket. Och sen så började jag lite på skoj och så här. Man kanske kan kolla upp ifall det här stämmer.
Mm.
Så jag började att kolla lite så här.
Googla.
Funkar det här? Liksom? Är det här möjligt? Så här, skulle det här vara rimligt att en apa skulle rymma på det här viset? Och vad skulle man göra då? Så där.
Mm.
Och sen ledde det till att jag till slut satt och liksom ringde folk på byn. Och frågade om de kände till den här berättelsen.
Mm.
Så jag började samla in och så kom det in liksom varianter av den här berättelsen. Så att det fanns någon variant på... Någon jägare som ut och körde bil och så såg han en apa på någons tomt. Så, där. Så han stannade bilen och hoppade ut och så han geväret i bakluckan.
Mm.
Och så gick han och sköt apan och så åkte han därifrån bara.
Va?
Så det fanns en massa sådana stories. Och så var det bara den här spänningen i att så här, vissa kände till berättelsen, vissa kände inte till berättelsen. Så efter ett bra tag så bestämde jag mig för att men nu ska jag fan försöka ta reda på om det här verkligen är sant. Och det slutade med att jag satt på Kungliga biblioteket i mikrofilmsavdelningen och liksom letade genom tidningsartiklar och letade efter cirkusen eller någon slags cirkusannons eller någon typ av annons om en apa som har rymt.
Mm.
Och det är det som har blivit föreställningen då, Dalapan. Så att Dalapan är liksom en, jag kallar det lite skämtsamt för en true crime stand-up.
Ja.
För att någonstans är det ett så här grävande i...
Ja, frågan är om det är ett brott som har begåtts också.
Ja, nej, det har det väl kanske tekniskt sett inte, tror jag.
Jag vet inte. Frågan är om man får skjuta en apa utan tillstånd. Även om det inte är självförsvar.
Ja, precis. Jag tänker som nu också, så här, för det var så kul också när jag har skrivit allting. För jag var mer eller mindre klar, då kommer ju det här Fureviks-massaken.
Just det, jag har inte hängt med så mycket i det, men där... sköt de också apor.
Ja, det var tre stycken de sköt, tror jag det var.
Mm.
Och sen var ju också här nu...
Har du byggt in det i föreställningen?
Ja, det var, jag var tvungen. Det kändes som att jag kan liksom inte... Mm. Jag kan inte besöka Gävle.
Elefanten i rummet.
Sen var det också det här med, så vet han, Skansen Jonas där som sålde apor.
Mm. Det var ju också det här, vem var det som... Det var någon kändis, var det... Som hade skjutit en apa i Afrika.
Ja, Felix Herngren.
Felix Herngren,
ja.
Har du med det? Har du någonting om det? Nej, det känns också som en grej man associerar till det här med skjuta apor.
Den borde ju nämnas, tänker jag. Jag får kanske slänga in någonstans.
Mm.
Men så det är liksom en... Och det är det som är så konstigt. Jag kan liksom inte berätta för mycket, för då spoilar jag lite grann av det som är föreställningen. Men
ja.
Det som händer är ju att jag till slut får en person som ringer mig. Mm. Och lite så här... Lite så skum röst.
Det är apan. Han lever.
Nej, men det är någon som ringer och säger liksom så här, men jag har den sanna historien om apan. Och så leder det vidare då till en till upptäckt som är ganska unik och häftig. Så den personen som då var ögonvittne till och såg apan skrev ner sina då minnen och sådär i olika typer av minnes, både så här privata minnesanteckningar men också offentliga då, som har lagt ut och sådär.
Mm.
Och den personen är väldigt, väldigt spännande och i sammanhanget så är det en väldigt knasig, udda story. Det var verkligen den här upplevelsen av att liksom så här, man bläddrar till nästa sida och bara så.
Mm, mm.
Och nu när jag gjorde provföreställning, jag hade ju några provföreställningar i Stockholm då, så jag spelade den 10 februari, då fick jag till och med den här responsen av att publiken så det så en underbar känsla liksom.
Det är roligt att vanligtvis som stupkomiker kan man ut efter motsatsen.
Nej!
Ha! Och nu fick jag det. Det är baklänges skratt verkligen. Mm.
Ingen skratt. 90 minuter, noll skratt. Bara
bara häpnad. Publiken ligger dubbelvik av häpnad.
Slaktade med häpnad. Sveriges mest häpnadsväckande.
Stå upp häpnad. Ja, det här blev du kanske för folk som inte förstod det, så är det väl en del skatt också.
Ja, precis. Men det är ju en stand-up-föreställning. Så. Mm. Men jag är ju väldigt inspirerad av... Jag har ju varit jättemycket i Edinburgh till exempel.
Ja.
Och där är man ju väldigt duktiga på att göra liksom sån tematiska föreställningar.
Du pratar om Fringe Festivals, men humorfestival de har varje år.
Mm, precis. Och då... Där är det just det här att i och med att de britterna ofta skriver en föreställning per år, vilket vi inte gör i Sverige på samma sätt. Du gör väl det?
Inte varje år, men kanske varannat ungefär.
Du skriver ju mer än vad de flesta gör.
Det gör jag. Mm. Det är mer än, alltså, vi är väl ett gäng kanske på 5-6 pers som jobbar stenhårt med att ta fram nytt material inom Stöp Sverige.
Just det.
Och jag är en av dem.
Mm. Har ni ett namn? De produktiva heter ni.
Det är ett minimum av fantasi som krävs för namnet De produktiv. Men det är ett bra namn.
Finns det inte någon sån här, vet du?
De produktiva, men det, så här, det enda vi inte orkade göra det var att hitta på ett par namn på ett gäng. Där tog jag med skit slut. Och så det finns...
Finns det inte någon sån här namn på sån här artister, att de heter någon sån här The Five Horsemen of Atheism, eller med han, vad heter han, Hawkins och heter han så, och Hitchens eller
ja, ja.
Jag tänker att ni ska ha någon sån så här, de fem ryttarna. Men vilka är de fem då?
Alltså, jag bara drog det som man brukar säga ur röven.
Mm.
Att vi var 5-7 pass. Men det är jag, Magnus Betnér,
ja.
Carl Stanley.
Mm.
Jag vet inte om... Alltså, Fredrik Andersson är väldigt produktiv. Men jag vet inte på just det att han sätter inte ihop en ny föreställning så ofta.
Nej.
Vilka är det mer som bara pumpar ur sig nya shower? Alltså det sämst gänget gör ju det i viss mån.
Ja,
men de kör ju kvartar.
Mm.
Eller kanske lite mer en gång om året.
Ja.
Så de har ju en del...
Alltså Al skriver väl egentligen en ny timme?
Al Pitcher?
Ja.
Ja, nej, men han verkar också vara... Det är kanske fler än fem. Det var ju som sagt bara...
Det var egentligen du och Magnus. Det var ni två.
Nej, men jag tänker också på vilka man ser oftast på klubbarna testa fram nytt material.
Mm.
Och Atto Karlsson är ju, eller har varit i alla fall, nu han är ju en av dem som testar mest. Mm. Eller i alla fall kör mest. Alltså, han körde ju 357 gig ett år. det året han räknade.
Just det.
Så, nej men, så han är ju den som kör mest, men han har ju inte tagit fram så många nya föreställningar.
Nej, just det. Men Nisse och Petrina också skrev ju extremt mycket nytt.
Mm.
Och väldigt produktiv.
Även Johannes Finla också.
Ja, just det.
Han kör ju en föreställning om året.
Kringlan.
Ja, Kringlan också. Ja, okej, vi får nog, det får nog vara ett mindre fotbollslag.
Man kanske istället ska nämna de som aldrig skriver nytt.
Det är ännu fler.
Att de kan vara en liten sån The Five Horsemen.
Av samma material.
Också att det är liksom en titel ingen riktigt skryter med.
Nej. Och det, nej, men det var ju vanligare för att folk hade sitt material och sen bara liksom körde för att då kunde man, det var innan man kunde liksom publicera sig på internet, så då bara körde man liksom samma material om och om igen och kanske vässade lite och fick det bättre, men
ja, precis.
Men det var väl också lite med Louis CK och Bill Burr och de kreddar ofta George Carlin för det, liksom det här med att man skriver en föreställning, uppträder med den, kanske släpper den och sen kastar det materialet och skriver en ny.
Just det.
För den trenden behöver komma kanske för en 10-15 år sedan.
Mm, men
att det var fler och fler som gjorde det då.
Men man glömmer,
amerikanska komikern.
Ja, man glömmer lite grann också det här Edinburgh Fringe, alltså brittiska humorscenen. De är ju extremt produktiva på det sättet.
Mm.
Och just att man kommer till Edinburgh. Edinburgh är ju hela augusti, 22 dagar. Och det är varje år.
Har du haft en show där någon gång?
Nej, det har jag aldrig haft. Jag var jättenära på, jag har velat göra det. Och sen så har jag, det kostar jättemycket pengar.
Och hyrat ställe i en månad då?
Ja, och bara boende. Alltså bo där en månad är ju svindyrt. Och all marknadsföring.
Man kan inte dra in så mycket pengar på det. Men det är gratis ofta de flesta kör, va?
Ja, både och. Alltså, du kan ju ha en sån paid venue och sådär. Eller så. Och då får du ju istället hyra. Så att då riskar du ju en massa pengar.
Mm.
Så att, alltså, de flesta går ju back på Edinburgh. Och det är väl ett jättestort problem där.
Mm.
Men det som jag tycker har varit så häftigt när man är där, det är att i och med att där finns det någonstans en kultur av att man skriver en ny timme varje år för Edinburgh. Och så är liksom, Edinburgh är ju liksom fönstret ut för den timmen. Mm. Och går det bra i Edinburgh, om man vinner priser, om man får mycket uppmärksamhet, en bra recension, så kan man liksom rida på den vågen. Det är lite så den brittiska scenen ser ut.
Ja, just det.
Och då kan man liksom fortsätta att man breakar liksom i Edinburgh, vilket är lite synd. Så här, som i Sverige så har vi ju Lunds humorfestival.
Som ofta är i slutet av augusti, början av september.
Ja, och där är det ju mer att det är ju ett härligt häng och lite så firmafest.
Ja.
Men det är ju inte riktigt som att någon har liksom breakat via Lunds humorfestival.
Nej, det är inte vad jag vet.
och det är ju synd på sitt sätt att vi inte har riktigt en sån typ av scen. Yeah. Men det som händer ofta med de här brittiska showerna, att i och med att de ska fylla den här timmen, så är det ju svårt att skriva så här renodlad stand-up på en timme. För då blir det ofta
en timme sätta punchline, ta lite längre tid att vaska fram, kommer det i guldet.
Ja, men precis. Och då blir det mer att man kanske skriver en föreställning med ett tema. De är jävligt duktiga på det. Eller de som är duktiga på det är ju fantastiskt duktiga på det. Och då är det ofta det här liksom att man har liksom en berättelse, man har liksom en dramaturgi och sådär. Så jag har alltid liksom tyckt att det var häftigt. Och vi gjorde ju väldigt mycket det där med när vi gjorde Kvicken humorshow. Jag och Ola, att vi hade liksom en berättelse.
Och
som
du,
vi
Ola och Rell, gjorde en humorföreställning om Thomas Kvick.
Ja, just det. Ja, precis. Kvickfallet där. Så den var ju väldigt inspirerad av liksom det tänket. Och när den gjordes så var ju, jag ska inte säga att det är unikt, alltså det är verkligen inte, alltså att komma och hävda liksom att man har uppfunnit monologen är liksom inte riktigt.
Men ni var tidiga i Sverige med att göra den typen av, alltså jag tänker på de här, det var ju lite typ den. Om man tänker Måns Möller till exempel, han gjorde ju humorföreställning om sin autistiska son, va?
Mm, Jävla Pajas heter den, va?
Jävla Pajas, mm. Och det var väl lite en sån liksom en stand-up-berättelse.
Mm.
Och jag tänker på The 90s, ett försvarstal av Henrik Schyffert. Ja, den hade väl någon form av röd tråd, mm, men var ändå kanske lite lösare i ramarna än mm vad Kvick, en humorföreställning, var.
Mm. Ja,
jag har inte sett faktiskt Jävla Pajas.
Nej.
Men
alltså om man så här, det som skiljer lite är väl att det stämmer ju inte riktigt kanske, men när det finns en liksom en berättelse mer, alltså mm, stand up generellt är väl mer att man pratar om ett skeende eller no, mm, en slags en känsla eller en upplevelse, ja, på något vis. Kvick var ju verkligen som, här har vi liksom en kronologi som vi redovisar liksom,
en början och ett slut, dock ja, ingen mitt.
Nej.
Jag har alltid irriterat efter när man säger början, mitt och ett slut, att det är väldigt svårt att undvika mitt. I och för sig är det svårt att undvika ett slut också om man väl har börjat.
Mm.
Den man behöver säga, den har en början. Underförstått mitt och ett slut.
Men jag tänker som de där, de föreställningarna, Öss gjorde ju också, han gjorde den här vad hette den då? Den hette Dålig stämning heter den.
Mm, och vad sen, handlade den om?
Ja, det var... Men den var mer liksom en stand-up show, men det fanns någon slags lite röd tråd i den.
Och den röda tråden var...
jag minns inte.
Han bara hade berättat att Özz Nujen har gjort en stand-up-föreställning. Ja. Det är det du berättar nu.
Okej. Okay. Men han gjorde sin där. Så, men jag tror att det som var lite så spännande... Ja,
Özz och Måns har gjort mycket såhär Sveriges historia. Just det. Och massa, alltså lite tema show.
Ja. Ja, det känns nu som att jag har målat in mig ett hörn här.
Du kan ju inte ha uppfunnit monologen.
Nej.
Det var Özz Nujen uppfann monologen.
Men jag tänker mer så att... ja, jag vet inte riktigt vad jag tänker. Men ja, det har funnits tidigare.
Ja, men kanske... Jag vet inte. Alltså, din berättelse kanske är en tydligare narrativ. Eller?
Ja, kanske. Kanske. Mm. Ja, både och. Men jag tror väl mer bara så där att... ofta har det varit så att med stand-up-shower generellt... Mm. Antingen så skriver man liksom en ren stand-up-show som bara är så bäst av skämt. Liksom.
Ja.
Och sen så är det många som har liksom gjort tematiska föreställningar där man oftast har liksom skohornat in sin stand-up egentligen, ja, sådär.
Jo, det har man ju sett. Alltså, ett exempel är kanske så här om Jesper Rönndahl gjorde en show om framtiden.
Mm.
Och sen så hittar han på lite så här, ja men i framtiden kanske det kommer vara så här. Mm. Och då kör han material som jag har kört honom köra som vanlig stand-up innan.
Just det.
Men det är ett klassiskt exempel på skohornet. Men ja, sen kan man specialskriva lite också.
Men... Ja, precis. Ja, men, alltså, men det är väl ganska så här, så gör väl alla egentligen,
ja,
så där.
Ja, Anton brukar ju ha namn. Alltså nu har vi Stad och land.
Mm, just det.
Och det kommer vara extremt lite på temat stad och land.
Det är fint då att ni är helt öppna med det.
Ja, men det lockar inte till köp ändå.
Nej.
Alltså folk går nog dit för att se oss dra stand-up-skämt.
Just det.
Men det är ingen som kommer bli besviken. Ja, det var väldigt lite på det här temat om stad och land.
Ja.
Så jag kan vara helt öppen med att det kommer vara extremt lite på temat stad och land. Och liksom uppvikling och flödan av ungdom, då handlade det lite om drevet, men just det var ganska lite också.
Mm.
Och nu är det ännu mindre om stad och land.
Men ibland kan jag tycka så här, vissa stand-up-föreställningar så lovar man ju väldigt mycket.
Ja.
Med att så här, det här handlar om liksom, den här resan jag gjorde, bla bla bla.
Ja.
Och sen man går dit och så kan det vara lite, nästan lite för skohornat, utan att ge några exempel. Så här, men,
vi kan ta upp exemplet Eddie Murphy Tribute Show.
Måste vi prata om Eddie Murphy Tribute Show?
Vi kan ta det kort. Det var Janne Westerlund och Fernando som hade en föreställning som hette...
Jag tror det var mest Janne.
Ja, mest Janne Westerlund.
Ja.
Och jag har sett den minst en gång. Och det är väldigt, väldigt lite som har med Eddie Murphy att göra. Det är en anekdot i början när han träffar Eddie Murphy utanför Comedy Store.
Just det.
Och sen är det hans vanliga stand-up.
Mm.
Men det är väl ett exempel på när det, ja, Men det kan man ju anklaga stad och land och uppvikling och förlädnad av ungdom också för att inte riktigt...
Alltså, jag tycker ändå att alltså, man kan göra det med stil på något vis. Alltså, ja. Man kan ju ändå... och sen också det här, jag tycker lite grann att så här, Lunds humorfestival kan ju ibland...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. Alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tyvärr falla lite på just att det är många som gör föreställningar där man skriver liksom ett tema och sen så bara skohornar man in material. Mm. Mest för att kanske ha en föreställning och få åka till Lund med.
Ja.
Och där kan jag tycka så här som i Edinburgh då, att det finns en lite mer... Jag tror inte man kan liksom komma undan med det på samma sätt i Edinburgh, utan där är det lite mera... det finns en större tradition av att man faktiskt kommer med en ny föreställning som man verkligen har skrivit från grunden. Och att det förhandlar om någonting. Och så. Jag vet inte, de är jävligt bra på det här. Nu har
du varit där många gånger på Edinburgh Fringe Festival?
Du har väl säkert varit där typ 10 gånger.
Oj, jag har varit där en gång med Anton och Albin från Specialisterna.
Mm.
Det var skitkul.
Ja.
De hade också så här roast battles varje kväll.
Just det.
Där det var rätt så mycket fyller roast battles, så att folk kom upp inte så jätteförberedda, aspackade.
Just det.
Men var det vissa som var bra också och förberedda, men det var ändå en rolig upplevelse.
Det jag tänker svåra där är ju också att när man gör 22 dagars festival, alltså 22 dagar av konstant giggande, många av dem som är där, de gör ju liksom 8 shower per dag.
Herregud.
För att man, det är inte bara att man har sin egen show, sin egen timme, utan man försöker ju liksom locka folk till sin egen show via att uppträda på andra shower, sådana här showcase. Man är ju med kanske på en sån roast
battle
för att kunna också dela ut flyers till sin föreställning. Så det finns liksom ett sånt...
ekosystem.
Ja, men precis. Där man får in folk via att uppträda och visa upp sig så här. Så att jag tror också så här, just de där, att de är så fulla och oförberedda är nog ganska en naturlig del av att ha kört 8 gig per dag i kanske 15 dagar liksom.
Ja, men det verkar ändå kul.
Ja, men det är häftigt. Jag tycker alla ska, alltså har man möjlighet, om man gillar humor ska man åka dit, bara för att jag åker ju bara dit ofta och tittar. Jag åker ju inte dit och uppträder. Men bara man åker dit, alltså man kan verkligen se liksom det absolut bästa du någonsin sett och det absolut sämsta du någonsin sett. Jag har sett idéer på pappret som man bara, det här är helt idiotiskt. Och så är det exakt så idiotiskt som jag förväntar
har du
mig.
Några exempel på, det låter kul med någonting som på pappret är helt idiotiskt.
Ja, men det var några som hade, de hade typ fått någon konstig ölspons tror jag. För att alla deras flyers hade det här ölmärket som de pushade för. De hade en föreställning om ölens historia. Och hela grejen var att man satt i publiken och så hade de byggt upp som att publiken var i ett rymdskepp. Och så hade de som en stor skärm och så reste man i ölets historia, minns jag.
Man reste i tiden då,
ja,
och en tidsmaskin.
Och varje gång den, för att den skulle resa så var man tvungen att tanka då, så då skulle alla i publiken halsa öl. Så det var ju liksom också ett jävla scam bara för att folk skulle handla svin mycket öl i baren. Men föreställningen var liksom klockan 11 på förmiddagen. Så att folk satt där ganska slitna och bara halsade starköl. Och så jag minns det också som att, att det var väldigt så klämkäckt och konstigt. Ja, det var någon annan också, en av de konstigaste grejerna jag sett där var, de hade en sån showcase där komiker kom in och körde. Men de ville utforska hur det skulle vara om man inte kunde använda sin kropp i stand-up.
Man inte fick, alltså som deadpan delivery. Då bjöd de in Lisa Eriksson. Och...
då hade de ett skynke bara. Så de hade klippt ett hål i. Så alla komiker var tvungna att komma in och sticka in huvudet genom det här hålet. Så det enda man såg var ett huvud mot en så här svart bakgrund bara.
Okay.
Och så körde man stand-up så. Och det var verkligen så här... Det var ju inte de bästa komikerna som var där.
Nej.
Så att det var inte så att det blev bättre av att man tog bort någonting som potentiellt hade kunnat gjort skämten lite bättre.
Nej.
Så att det var verkligen...
De hade kört stand-up in the dark. Körde de på Lunds Comedy Festival också. Att komikerna skulle uppträda i mörker.
Mm.
Då är det ju mer som att lyssna på en... lyssna på en stand-up-skiva på Spotify.
Just det.
För det är ju svårt med publik, interaktion och sånt. Man borde i och för sig kunna göra det. Man kan ställa ut en fråga och få ett svar i mörkret.
Tänk ofta med sådana grejer att du ska ha sett så jävla mycket stand-up för att uppskatta det där.
Mm.
Alltså att du ska ju verkligen ha sett allt för att tycka att en sån grej är spännande. Men att de flesta publik har ju inte sett allt.
Nej.
De vill nog gärna ha lite händer som flaxar.
Så. Har du varit någonsin på... det finns en Just for Laughs. Är det i Montreal eller Toronto? Eller?
Det finns väl någon i...
Quebec.
I Australien också, va?
Jaha, jag tänker för att i Kanada någonstans så har de...
I Montreal, tror jag.
Och det är väl världens största stand-up-festival.
Ja, precis.
Om man inte... Alltså Edinburgh Fringe kanske skulle vara ännu större om man räknar det som en stand-up-festival. Men det är ju annat än stand-up där också.
Jag för mig att Edinburgh räknas som världens största scenkonstfestival.
Mm, så det är väl lite annat också. Än humor också, men det är mest humor. Men du har inte varit i Just for Laughs?
Nej, jag tror att den festivalen är lite mer uppstyrd på något vis. Mm. Alltså, den är inte lika, Edinburgh är väldigt sådär att alla kan komma dit och göra någonting, ställa sig på gatan och sådär. Medan jag har ju aldrig varit i Just for Laughs, så att jag vet inte. Men jag får lite känslan av att den är lite mer uppstyrd.
Mm, det är kanske mer så. Som en Hultsfredsfestivalen för humor, fast inomhus. Är det inte, alltså så att...
Ja, precis. Jag vet inte. Jag ska
man måste vara
dit.
Bokad. Och... Ja, men det hade varit kul att åka dit. Jag har faktiskt aldrig varit i Kanada.
Nej, inte heller.
Men du har rest runt rätt mycket och kört stand-up utomlands, va?
Mm, ja, precis. Nu var det faktiskt ett tag sedan jag gjorde det. Jag hade en sån här period där jag, för vi pratade, du ska åka till Tokyo.
Mm.
Eller är det hemligt?
Nej, det är inte hemligt. Men jag kommer nog vara i Tokyo när det här släpps.
Ja, ah, okej.
Okay. Så att det här blir en tidsmaskin där man får halsa öl om man vill. jag ska uppträda på Tokyo Comedy Bar.
Just det. Men jag hade lite sådär, det är ju flera år sedan nu, men att jag var ute och reste sådär, så hörde jag ofta av mig till någon sådär lokal stand-up-klubb.
Ja.
Och så skrev jag bara så här, kan jag komma och uppträda? Så gjorde man det. Och så lärde man känna folk via den svängen sådär. Så fick man komma tillbaka sen lite senare och sådär. Så, så har jag ju runt väldigt, väldigt mycket. Främst i Europa då. Belgien och såklart Danmark, Norge, Finland, Estland. Allt sånt där.
Mm.
Men sen lite mer sådär knasställen. Så här, jag var ju till,
men åkte du då till Estland för att köra stand-up? Eller var det att du bara var på semester i Estland och så bestämde du dig för att köra stand-up?
Estland var kanske tvärtom. Där var det ju att jag blev bokad dit.
Okay.
För där var ju han, Louis Cesaron, som bodde i Sverige. Som startade stand-up Estonia. Och han bokade ju svenskar i början.
Mm.
Så då var ju svenskar som körde på engelska.
Jag har missat Louis Cesaron.
Ja, men han är ju väl...
Så kan renommé-snylta på Louis C.K. Säga det lite slarvigt. Ah, Louis C.K.
We booked Louis Cesaron. Oh.
Som att man har sagt det så.
Och sån här idioten som bara, jag köper biljett direkt. Här kommer. Men så då var jag ganska mycket där och så har jag kört där och lite olika ställen. Men just om till exempel så här, Sydafrika var ju så här, att jag åkte dit och jag tror jag fixade ett gig när jag var där. Men sen så...
Var du där för att köra stand-up då, eller bara åkte du på semester till Sydafrika?
Jag var på semester i Kapstaden. Och sen så skulle jag göra ett gig. Och sen så var det att jag hade folk som liksom rekommenderade mig. Och då fick jag, tror jag, 5 gig till slut.
Wow.
Den veckan. Och så har jag fått frågan att åka tillbaka dit. Men det är ju svårt att få det och få ekonomin att gå ihop riktigt.
Ja, du får inte så mycket betalt.
Nej, precis. Och sen... Alltså saken är så här, tror jag, att ska du göra den grejen och verkligen vara en international comedian, då ska du ju sikta på det 100%.
Ja, jo, man utvecklas ju inte så mycket som svensk. Kanske lite med scenvaro och nerv, alltså, men jag håller med.
Alltså det är en kul grej att göra och det ser ju fint ut i en CV också att man har varit på en massa ställen, men både inkomstmässigt och... Alltså, du lyckas ju, man blir ju aldrig stor i Belgien hur många gånger du än är där, för du måste ju verkligen bo där och verkligen göra ett avtryck ordentligt. Så det är väl det som är lite synd med hela den grejen. Jag tänker på, det har funnits några sådana här personer som har varit förbi Sverige, som har varit sådana här kringresande komiker. Dan Ryan Spalding är väl det bästa exemplet på någon som mer eller mindre levde som en kringresande komiker.
Det vet jag inte vem det är.
Jag tror att du vet vem han är. Daniel Ryan Spalding heter han, från Kanada.
Ja, jag har säkert sett honom på Big Ben eller någonting. Men,
jag är nog ganska säker på att du vet vem han är. Jag är nästan 100% säker på
att jag känner igen hans ansikte om jag väl sen.
Han tar väldigt mycket plats. Så att jag tror att du vet vem han är. Men han i alla fall, han gjorde ju väldigt mycket så här att han åkte runt och var liksom i... knasställen, sådär Budapest, och gjorde världens första gig i Budapest, sådana konstiga saker.
Lyckades han få en ekonomi i det då?
Nej, men jag tror inte, nu vet jag inte vad han gör, nu, jag har ingen kontakt med honom så, men att man har träffat några av de här som har liksom levt det där livet, men man blir ju aldrig stor någonstans, du får ju aldrig någon riktig publik någonstans, utan du får liksom lite halvmycket folk lite överallt.
Ja, vad heter nu han? Jason Rouse. Han är väl lite sån kringresande komiker som har blivit ändå lite stor i Danmark och lite stor i Sverige, lite i USA. Och han är från Kanada, va? Så han är säkert lite stor där också. Men...
Ja, precis. Och han har väl slutat resa också? Som jag
han var
det.
I Sverige nyligen.
Ah, okay.
Jag uppträdde på samma show som honom på Laugh House.
Mm. Men det är ju alltid det problemet också att så här, när en amerikansk komiker säljer biljetter i Sverige, då är den så jävla stor i USA. Alltså då är man ju så här gränsfall arena stor för att man ska sälja ut ett rival i Sverige.
Ja.
Medans, och det är det man inte riktigt fattar liksom, det här när vi väl hittar någonting i Sverige som vi tycker är bra, då är ju det liksom the shit där borta. Då är det det största som finns.
Mm.
Men som Louis C.K. så när han liksom, det var ju arenor i USA när han liksom började uppmärksammas i Sverige.
Så. Jo, det finns en viss tröghet till. Och det är nästan ännu värre med brittiska komiker.
Precis.
Att Sverige har ännu sämre koll på.
Och då ska man tänka så här, att om du är Sveriges absolut största komiker, så
Johan Glans.
Så alltså, är det ingen som bryr sig utomlands. Alltså,
nej, just det. Det är det inte. Det är väldigt få... Det är faktiskt ingen svensk stå-upp-komiker som har breakat utomlands. Alltså det finns en finsk... Vad heter han nu igen?
Ismo Leikola.
Ismo, ja. Han är hyfsat stor i USA.
Ja.
Och över hela världen kanske.
Det finns ju han, vet du, Daniel Simonsen, som är en norsk komiker som breakade i Storbritannien.
Okay.
Som inte var känd i Norge utan blev känd i
flyttade till Storbritannien.
Ja, precis, han började köra stand-up i Storbritannien eller hur det var, och blev väldigt stor där. Sen tänker jag så här, den som har lyckats bäst är väl egentligen Evelyn nästan, som har byggt upp ett namn i England och så.
Ja, men hon har flyttat tillbaka till Sverige nu då.
Ja,
Evelyn Mock.
Vad håller hon på med?
Jag såg hennes, hon hade en Edinburgh show som jag såg när jag var i London. Jag såg en provföreställning för den.
Okay, ja.
Det var skoj. Men jag kommer inte ihåg om det var ett speciellt tema. Det var nog lite så här självbiografiskt.
Nej, precis. Ja, det handlade ju väldigt mycket om henne. Jo, men det handlade väl om hennes ligg.
Jo, det var mycket Eller
sex.
Kanske... ja, alltså hon har varit med i arkivsamtal. Det handlade nog mer om brist på sex eller självvald celibat.
Just det.
Så det var inte så jättemycket om sex, men kanske lite om dating och
just det.
Någon kille hit och dit. Men var bor Evelyn bor i Göteborg nu eller?
Ja, hon gör väl det. Jag tror att hon, jag vet inte om hon ledsnade lite på jag tror att det är en grej som man har fattat också när man har varit ute och rest lite så här och träffat komiker på andra ställen också, att vi har det ju jävligt bra i Sverige.
Ja, det fattar jag ju speciellt nu när jag var 4 månader i LA.
Ja.
Alltså för nu så här, jag var på ett gig i Stockholm där det var så här 9 pers i publiken. Och alla var så här, ska vi ställa in?
Mm.
Men i LA för en komiker på liksom någon slags mellannivå, då är 9 pers betalande eller liksom 9 pers som inte är komiker själva. Det är en dröm.
Ja, ja, ja.
Det är så att folk hade inte trott att det var sant. Medan här liksom så kan man gå ner till Big Ben och det är 100 pers som är betalar för att se rookies liksom i stort sett och skratta jättehögt. Och, alltså så man är väldigt bortskämd. Men jag tror det kan vara så lite i amerikanska småstäder.
Mm.
Att det är bara att det är LA, New York och London som är värst. Mm, för att det är så hög konkurrens på komiker och publiken är så bortskämd med att se bra grejer.
Mm.
Så det är det, den tragiska baksidan är att i Sverige är vi inte så bortskämda med att se bra grejer.
Men jag tänker också så här, som en jävligt häftig i Sverige är ju också här just med som solshower och sådana saker. Att man faktiskt kan göra det på väldigt så här liten skala ändå och få göra sin grej.
Ja,
att man kan hitta lokaler som inte är så stora och ändå liksom sälja ut dem via podcast och via olika sätt att liksom nå ut med sitt budskap. Liksom. Mm. Och det tror jag är mycket, mycket tuffare i USA. Antar jag, såklart.
Ja, absolut. Men när du väl breakar i USA så kan du bli multimiljonär på ett annat sätt.
Jag fick uppträda med öppna för en kille som heter Gad Elmaleh, heter han. En fransk komiker.
Okay.
Fransk-marokkansk komiker som var på Södra Teatern. Och det var så jävla kul, för jag visste inte vem han var. Men jag fattade efter ett tag, han är jävligt stor liksom. I fransktalande länder. Då. Så det var så jävla kul, för att det första han gör när han kommer till Södra Teatern, det är att han pratar om att han tycker så härligt uppträda på såna här små, intima scener.
Hur många är det som går in då?
Ja, vad är det? 600 eller sånt där. Okay, 500-600. Ja. Och han hade ju sålt ut det liksom så långt innan. Då, så.
Körde han på franska eller engelska?
Han kör på engelska. Okay. Det här var någon engelsk världsturné. Och sen när allting var klart så, här, så uppträttar han, var ju supertrevlig så frågade jag honom så här, vart han skulle bo i Sverige. Så, där. Så säger han så här, vi ska flyga direkt till Tyskland för vi uppträder där imorgon så. Okej, när går jag att flyga, frågar jag. Nej, den går ju när vi vill.
Så en private jet.
Ja, så då fattar man så. Okej. Okay. Ja.
Han är på den nivån.
Jag tar grön linje mot Farsta strand lite senare här. Så att och då fattar man liksom att fan vilka pengar det finns alltså. De som verkligen liksom, som är de här...
Jo, men alltså... du kan ju tjäna jättebra pengar av alltså Johan Glans och de största svenska komikerna om man bara gör matten att de säljer 20 000 biljetter och att biljetterna kostar 700 kronor styck. Det blir ju väldigt mycket pengar även i Sverige på en turné då.
Jo, så är det ju.
Men det är ännu en nivå om man kör arenor över hela världen såklart.
Alltså jag hade ju kunnat leva det där livet, men jag valde istället att skriva en smal föreställning om en apa. För att jag är en sån...
En konstnärssjäl.
Exakt.
Det var roligt. Du öppnade också för Todd Barry, som är en amerikansk komiker.
Just det.
Det kommer jag ihåg att han var väldigt bra på publiksnack och att plocka upp grejer i rummet.
Just det.
Och du hade någon... Du har ju liksom en amerikansk... alltså du har inte en brittisk dialekt.
Nej.
Och du hade ett skämt om det, Sara, att du pratade engelska med amerikansk brittisk. Och det plockade han upp och han gick upp så he said he has an American accent. If you... I was about to ask him What part of Sweden are you from?
Ja, oh, fan. Han knäckte verkligen hela den rutinen, verkligen. Jag kände, jag typ slängde den efter.
Va? Nej, jag gjorde det.
Men lite så här, men du vet, jag kör sällan på engelska, så det blir lite så här ett hop, så här hopplock av liksom sådana saker. Men jag tycker ofta så här, jag har inga problem med att uppträda på engelska när man uppträder för till exempel europeisk publik.
Men
så fort man liksom uppträder...
Okej, okay, och där, för en europeisk publik så köper de mer att du har en amerikansk
då låter det, ja, precis. Men det är klart att en amerikan inte tycker att det är så här klockren. Men det var ju någon... Jag tycker det bara så här också, som när jag någon gång har uppträtt i till exempel i Storbritannien till exempel.
Mm.
Då har jag ju haft, då har jag varit mer nervös än någonsin. Alltså bara, det finns någonting med att man... Ja, men det blir ju verkligen att man står liksom i liksom meckat på något vis och ska visa hur mycket man har läst Koranen. Och det blir liksom den saken. Jag känner mig så väldigt så genomskinlig. Och,
det är svårt att uppträda på engelska tycker jag också. Mm. Även om ja, men man har ju inte samma kvickhet. Eller jag har inte det i alla fall på...
Så också så här, som i Sverige så här, man lär sig alla, du vet, alla nyanser och så där, allt med samhället också, att man förstår svensk samhälle, att om någon säger att de kommer från något ställe så vet man vad kan det stället så där, på något vis. Så det finns väldigt mycket såna sociala koder som man känner till i Sverige, och det är det som gör att man är bättre på svenska. Men så fort man åker utomlands så försvinner allt det där, och så står man med, och det är därför jag tror också, som ska du bli bra på att uppträda utomlands så måste du uppträda jättemycket utomlands och göra det hela tiden, för att du också ska lära dig att kunna handskas med om någon ropar ut att de är från Pakistan. Ja, vad ska du, då ska du ha någonting att säga liksom, eller kunna liksom koppla det till någonting på något vis. Alltså särskilt när det är en sån expat utländsk vad ska man säga, sån typ av kvällar är väldigt speciella också. De har liksom 10 olika nationaliteter.
Som de som uppträder eller?
Alltså sitter i publiken.
Mm.
Det är också väldigt speciellt.
Jo, men det finns ju vissa komiker, alltså så Al Pitcher är säkert bra på det.
Mm.
Men han har ju erfarenhet också från liksom England och Hur stor var han i... Har du någon koll på det? Hur stor han var i England innan han flyttade till Sverige?
Nej, det ska man kanske fråga honom. Men jag vet i alla fall att han körde ju... Han var ju liksom ändå... Alltså körde typ 10 år, eller om inte mer.
Mm.
Som arbetande komiker i London.
Mm, mm.
Och gjorde väldigt mycket sån... konf, liksom...
Naja,
och det är där han har blivit så jävla bra på att kunna hantera publik, liksom. På ett sätt som många svenska komiker inte är, för att vi har aldrig fått den träningen som man har fått ifall du jobbar 15 år på...
Ja, då kör de säkert så här 4 gig per kväll och sånt.
Ja, men precis. Mm. Och så får de bara handskas liksom med fulla idioter och liksom bara lära sig det liksom från grunden. Det är klart man blir jävligt bra på det.
Ja.
Men jag tror nog ändå att han rörde sig i de här liksom kretsarna kring... Alltså han, men man ser liksom hans... Ja, som sagt, det här borde ju han svara på istället. Jag ska försöka
avsnittet
spekulera.
Isak Jansson om Al Pitcher heter det. Men du har ju på med stand-up längre än vad jag har, så du har ändå mer erfarenhet.
Av Al Pitcher?
Ja, dels av det, men också av publiksnack. När jag började, gå på stand-up innan jag började med stand-up, då gick jag oftast till Big Ben. Eftersom det var gratis.
Mm.
Och då var du en regelbunden komfa där.
Mm, så var det nog.
Alltså du var den som liksom komfade varje söndag under en period.
Mm, så kan det ha varit.
Så då måste du också fått rätt mycket erfarenhet av det. Och...
Ja, jag har alltid varit ganska feg med publiksnack.
Mm.
Så jag tror man måste vara genuint intresserad av vad publiken säger. Och jag vill ju mer bara köra mina tankar och mina idéer. Det har ju ofta lite varit min grej mer. Alltså jag gillar ju att skriva material och framföra på mitt sätt.
Jag lyssnade på när Jerry Seinfeld pratade om då Larry David, så sa att han fick aldrig liksom riktigt med sig publiken. Han var inte den komikern som gick upp och frågade "How you doing tonight?" För han sket i hur publiken mådde. Han brydde sig inte.
Jag tycker också så här, du vet, man sitter hemma och så här, men du, för du är också väldigt manus så här, bunden liksom, eller du skriver mycket manus, mm. alltså så, då är man ju så här, då går man ju till klubben med så här, med ett manus med skämt. Mm. Då vill jag köra det så där. Och att kunna liksom bara släppa det här och riffa med publiken, det är ju
Jag har blivit lite mer publikinteraktion i mina stand-up set, men då är det ofta att jag har ett skämt jag vill komma in på. Och sen så har jag märkt att det går bättre ifall man kommer in på det skämtet via lite publiksnack. Och då kan man ibland liksom ta lite sidospår ifall någon säger något konstigt, och så kan man skämta om det.
Just det.
Men det är verkligen en grej som kräver lite erfarenhet. Alltså, så det gjorde jag absolut inte i början. Då gick jag bara upp och sa mina skämt. Och så blev jag störd ifall någon ville prata med mig i publiken.
Riktigt autistiskt sådär. Titta inte på mig, prata inte med mig. Jag tänker också att många komiker torskar ju ofta på att så här, de bara pratar om saker som inte är så intressanta. Alltså att det handlar ju inte så mycket om så här att, alltså det är klart att det är bra liksom att väva in publiken och sådär, men att så här, många tror jag gör det misstaget egentligen, att de bara pratar om saker som bara inte är så jävla intressant.
Alltså du menar att de pratar med publiken om vad de jobbar med, och så är det så här, jag jobbar som säljare, så frågar de vad säljer du för någonting?
Nej, men jag tänker det är stand-up generellt. Alltså att,
alla deras skrivna rutiner också.
Ja, precis. Att det är inte dåliga skämt, det är bara att så här, vi bryr oss inte. Det här är ju liksom inget ämne som är intressant.
Ja, fast är det verkligen... Alltså jag tänker att de flesta ämnen går att göra intressanta. Alltså de flestas liv går att göra intressant för att man kan relatera till det. Men även om någon skämtar om Rubiks kub, så är Rubiks kub kanske inte ett jätteintressant ämne till att börja med. Men nej. Har man bra skämt om det så...
Fast i alla fall, det låter ju intressant med att skämta om Rubiks kub. Jag tror bara så här, alltså det är nog en sån rutinfråga egentligen, en fråga om rutin egentligen, att man ska skriva skämtet så att det väcker publikens nyfikenhet. Så, och många misslyckas bara där egentligen. Jag kan också tycka så här, ibland när jag går ner och testar skämt, så vill jag egentligen bara testa liksom temat eller tanken egentligen. Att om jag märker att så här, oj vad folk spänner öronen och vill höra mer om den här saken, då vet jag att här har jag någonting som jag kan jobba vidare med på något vis. Men det där tänker jag så här, det jag har alltid tänkt så med allt, och det var ju mycket det vi tänkte med Kvick, så här, för det var ju en sån här grej vi diskuterade när vi gjorde den föreställningen. Så här, kommer någon, är det här ens liksom intressant? Och då var ju någonstans tanken det, så länge vi tycker att den är intressant så kommer folk tycka det är intressant.
Ja.
Alltså så länge man som komiker...
Jo, men så är det ju ofta med det mesta. Alltså så här, jag hörde någon säga det liksom. Så länge du tycker att det är bra eller intressant, då kommer förmodligen någon annan göra det också.
Så är det ju.
Och det är väl ofta det man får gå på.
Jag tror att många komiker gör det misstaget att de skriver det som de tror ska bli kul. Att man letar efter... Oftast är det problem beror på att man går väldigt mycket på stand-up. Och man bara ser stand-up. Så man sitter bara och lyssnar på vad andra personer får skratt på. Och så, okej, men då ska jag också skriva ett skämt om det där. Så. Och så har man liksom ingen riktig koppling till det ämnet. Eller man har ingen så här, man har inget engagemang för det ämnet. Medan ifall man istället så här, inte bara fokuserar på det som händer på en stand-up-klubb, utan man går ut och tar en promenad och så här, eller lever livet, så har man ju en helt annan liksom, en helt annan glöd, en helt annan
Så det är ditt tips till nya komiker, ta en promenad.
Det låter som en sån självhjälps filosofi. Ja, men jag tror det finns mycket sanning i det, bara
att ta en promenad.
Ja, men lev livet. Var dig själv.
Jag vet inte om det är så stort problem att det finns såna nördar som bara ser stand-up hela tiden och inte har ett vanligt liv.
Men ibland ska man ju se såna här, alltså just så här, nya komiker som pratar om så här, varför pratar den här människan om det här? De har ju liksom uppenbarligen aldrig liksom vidrört vid ämnet i sitt liv någonstans.
Har du något bara, exempel?
Nej, jag har ju inte något exempel på det. Det här är exakt som min utläggning där om att jag var först med att uppfinna monologen. Att jag bara säger saker som låter smarta, sen så har de ingen som helst backning överhuvudtaget.
När man har någon som är... När man hör någon prata om sex, alltså det kanske någon ung komiker som man tänker, eller sex och relationer som man tänker att du verkar inte ha så mycket erfarenhet av det här ämnet. Då blir det lite kan man skruva på sig lite ibland.
Jag har så tydligt minne, jag vet inte varför jag har det minnet, men jag såg någon så här, någon sån, det hette skratt, nej det är inte skrattstock, det hette, jag kommer inte ihåg vad det heter, det var en så här festival för så här ungdomsband i Falun för jättelänge sedan.
Mm. Musik hette, direkt.
Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men då hade, var, jag bara minns det så tydligt att det var en så här band och så här 15-åriga killar, liksom så här finniga med liksom målbrottsröster, så liksom körde de så här lite emo, för det var ju liksom inne i Falun på den tiden. Så här, och så liksom sjöng han en sån här I'm driving in my car. Och så sitter de där i publiken bara, fast du har ju upp, vi har ju ingen körkort. Vi ser ju att det här går inte ihop. Liksom. Men att det är mer bara så att de har en bild av vad man ska sjunga om man ska skriva en låt ungefär. Och det tänker jag med många komiker också, att de har en sån här bild av så här vad man ska skoja om.
Ja, det var ett band i Järup också som hette The Eagle Boys, där mina kompisar var med. Och då var de också typ 11 när de gjorde det. Och då var det sådana här texter så här, I met her one night, we took a beer, and it went home to my... We take fan... a beer and we talk a little.
Så, fantasi bara.
Man föreställer sig vuxen.
I got my loans and I got my bank card that I pay with. And it's filled with money.
Alltså, det var, har du talat om Rule 49?
Nej.
Det är då att man vill inte höra någon som är över 49 prata om sex. Jag tror det var när Carl Axel Björnberg uppträdde på Mafia Comedy som det var någon som nämnde det. Så här, men det känns lite, man skruvar lite på sig här för att han är över 49 och pratar om sex.
Han var dubbelt så gammal.
Ja, han var dubbelt 49. Men sen så var det också ändå väldigt ung komiker. Som jag tror var 15 eller han kanske ännu yngre, kan vara 14 eller sånt där. Då sa Sandra Ila så här, det borde finnas en rule 18 också, man vill inte verkligen höra någon som är under 18 prata om sex heller.
Ja, det håller med, håller verkligen med.
Men ja, då har jag 4-5 år kvar att prata om sex.
Så passa på.
Ja. I och för sig, jag tyckte, alltså när jag såg Louis CK live i Stockholm förra gången, lite äckligt när han pratade om sex. Det kanske beror på hans MeToo-historia också. Men man blir lite obekväm när han liksom, när man får bilder av en, någon som är över 49 som pratar om sex. Det är lite äckligt. Och det kan inte alltid äckligt på ett roligt sätt.
Men det är inte alltid också när en gubbe som berättar.
Jo, men jag vet inte om jag vill höra Ann Westin prata om sex heller.
Vill du inte det? Det är det enda jag vill. jag vill ha föreställningen Ann Westin pratar om sex.
Ja, jag hade gått. Jag hade köpt en biljett.
Man är nyfiken. Det är bara en sån 2 timmar lång föreställning. Hon bara sitter på en stol också. Och pratar lite avslappnat.
Men frågan är, jag hade nog blivit obekväm också. Jag hade köpt en biljett.
Ja, och men det hade pirrat lite också.
Ja,
det hade kittlat lite.
Mm. Oh. Ja, vi ska så sakta gå över till det Patreon-exklusiva avsnittet av Arkivsamtal. Har du något mer? Var köper man biljetter till Dalarapan?
Då går man in på allthingslive.se och så söker man på Dalarapan. Man kan också gå in på Dalarapan.
Det var inga i det.
Dalapan.se kan man också gå på. Det är liksom officiella hemsidan
Dalapan.se.
Men så gå och titta. Det är Sveriges första monolog. Se något helt nytt.
Då har du en ny tagline.
Monologen uppfanns. Jag hoppas att någon som Wikipedia-nörd kan gå in och fylla i att jag har uppfunnit monologen. Det hade varit underbart. Monologen uppfanns av Isak Jansson.
Det är en intern skämt i specialisterna podcast efter snackgruppen att de går in på Wikipedia och ändrar till upptäcktes i Sverige av att det var ett tag det stod på Fantas hemsida att Fanta Zero upptäcktes i Sverige av Albin Olsson. Det fick vara kvar ett tag.
Ja, det är roligt. Ja, det är underbart sånt där.
Mm.
Ja, men det är en speciell föreställning och den är, du vet, alla säger ju att den senaste föreställningen är det bästa man har gjort, men jag skulle nog faktiskt var så fräck och säga att det här är bland det bästa jag gjort.
Mm, ja. Du är lite originell då.
Ja. Så att, ja, men kom och kolla på den.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Ja, det var allt från den här veckans ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Järnfors.
Jag heter Isak Jansson.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.